Ingen julefrid råder på Viaplay. Här är full fart i tomteverkstaden inför en intensiv jul- och nyårshelg med mängder med saker som rullar på. Framförallt en av säsongens höjdare, junior-VM, närmar sig i Kanada. Ni följer det på Viaplay. Och så är det ju hög intensitet i världens bästa hockeyliga NHL. Vi gör som vanligt, vi samlar upp detta i Godmorgon NHL. Och vi gör det med Håkan Södergren och en debuterande Niklas Holmgren. Kul att se dig.
Tack snälla. Jag har ju varit med nu sedan 93, gjort NHL med DAF parkeringsvakten, som Håkan sa, två gånger som gäst. Och äntligen får jag komma, din stora då.
Hur känns det? Och det känns lite annorlunda att säga god morgon till dig, Niklas. För du brukar sitta och kommentera NHL, har gjort så i åtskilliga år. Då brukar det vara god natt och god kväll. Ja. Hur är det som morgonmänniska?
Nej, det är svårt. Jag ska upp tidigt så... Jag har svårt att somna.
Ja, du har det.
Jag har svårt att somna när jag ska upp tidigt, för jag är redo inte vakna.
Ja, och du la fram den där tröjan tidigt också, såg jag. Det är ju faktiskt en bild på dig själv och din hund Raffa, eller hur?
Ja, du sa ju att det var jultröjans dag idag. Det här är jag och det här är Raffa.
Ja. Och det var lite så här practical joke, för du ser att Håkan och jag, vi har ju inte tagit på några jultröjor, men den var otroligt, otroligt vacker.
Men den måste ju vara gammal tröjan, för du har ju två jyckar.
Ja, jag har två jyckar. Den andra nyförvärvet kom ju i somras.
Ja.
Hon föddes i april.
Så hon har, det här är får den... sätta på någon sån här liten lapp då på sidan bara.
Ja, precis. Lite.
Ja, det är härligt att ha dig här, Niklas.
Tack,
du kan ju allt om NHL. Du ska få del i det. Nej, men mycket.
Ja.
Och mycket annat också. Just om kommentering ska vi diskutera lite här. Och Håkan, det närmar sig jul och i NHL delar man ut hårda julklappar rätt tidigt, eller hur?
Ja, de blir det, som sagt. Och alla julklappar kommer innan den 20:e, va? För då har de ett litet break där de inte får ge så mycket julklappar, om du tänker på den här sista, så för Kapokako till exempel.
Ja, som fick alltså lämna Rangers till Seattle. Vad tänker du kring de här traderna? Trouba försvann också från Rangers. Vad händer?
Ja, det var ju... Rangers har ju florerat rykten om otroligt mycket. Alltså, du har pratat om Laviolette, du har pratat om olika spelare som har blivit namngivna och allting, som sagt. Det senaste ryktet är att Chris Drury inte ligger speciellt bra till i spelargruppen. Mycket på grund av att han släppte de här namnen med Chris Kreider i spetsen då, som har skapat ett riktigt, riktigt vakuum emellan då, så att säga. Inte Laviolette och laget, utan laget och Drury, general managern. Och det är klart som sjutton att när det är så mycket rök så är det en eld någonstans också, va?
Ja, vad tänker du kring allt som sker där borta i Nashville också, i stora, stora bekymmer, ny förlust i natt?
Ja, när det gäller Rangers är det är ju nästan en never-ending story. Det var ju, de vann ju 94, vi ska återkomma till det. Men sen så var det ju många år av ökenvandring. Man ska ha sina stjärnor, det ska lysa, vi är på Broadway, det är stora grejer. Och när det går dåligt så vänder ju publiken snabbt emot dem och... Jag menar, Rangers var ju en kandidat till att vinna, men de var i konferensfinal förra säsongen. Nu ska de ta nästa steg äntligen. Så jag tänker att det är rörigt just nu och de får nog göra någonting, för att Chris Drury fått hela gruppen emot sig, så blir det ju jobbigt.
Verkligen problem alltså för Rangers. Det finns andra organisationer som går tvärt emot detta. Ottawa är en sån. Man gjorde ju en rekrytering av Linus Ullmark och den pusselbiten sitter verkligen perfekt. För som han spelar nu, Ullmark, det blev ju ny seger för honom i natt i mötet med Calgary. 7:e raka vinsten för Ullmark.
Och nu börjar han dessutom assistera också. Yep. Han räddar inte bara puckar, utan nu börjar han bygga upp anfallet. Ja, men det har ju varit en fantastiskt bra utveckling. Alltså, han hade ju lite inkörningsproblem, lite små skavanker i början. Va? Men när man spelar på det här sättet och verkligen så att säga är tungan på vågen. Och de aspirerar ju på en playoffplats nu.
Ja,
alltså,
ja,
så att, han sitter riktigt bra till inför... Och, Sveriges målvaktssida på Four Nations blir bara bättre och bättre, va? För de är ju hög för de alla tre.
Det ska bli intressant när Håkan tar ut sin femma så småningom med svenska spelare, om han väljer Ullmark eller Markström.
Ja. Ja,
Gustafsson är det.
Finns det en till där? men vad säger du annars om Ullmark och det han gör? Nu var det ju första assisten också med 7 raka vinstar. Ja. 97 räddningsprocent nästan.
Det är helt galet. Det är helt galet alltså. Att, jag tänkte, ja, men han är lite, kanske lite Boston gjorde sig av, men visst han är dyr och liknande, men att han skulle vara så här bra och vända hela Ottawa i stort sett på egen hand, det har han inte på egen hand, men nästan har han gjort det med en trygg sista utpost. De vet att de är en av ligans bästa målvakter, det är klart, då kan du blomma ut framåt också.
Ja, men jag tror också att du får tänka på det, att historiskt sett så har han ju spelat så här när han var i Boston, men då blir det ju som alltid pratar om att försvarsspelet byggs av en bra målvakt och försvarsspelet bygger upp en bra målvakt. Och är det någonting som Ottawa inte haft de senaste åren, så är det en bra kommunikation mellan målvakter och backspel. Nu verkar de ha fått tillbaka det, och det är ju frågan om så att säga, vem som har dragit i trådarna på rätt sätt. Men Ullmark säger prestation definitivt en av de
och nu är ju klar etta också i Boston, de har de ju på dela på jobbet med Swayman.
Ja, 7 raka vinster, ny vinst alltså för Senators, och det var ju Brady Tkachuk som avgjorde, som ni såg där på bilderna. Vi åker vidare med svensk fokus, för nu finns ju även en tränare äntligen att diskutera kring, Anders Sörensen, har fått fart på Chicago. Det kommer ju inte bli slutspel, för han startade ju en tuff position med ny vinst nu. Och på de 6 matcherna han har coachat har vunnit 4-3 raka vinster för Blackhawks. Hur tolkar du det, Håkan?
Ja, framförallt så har han ju börjat vinna på hemmaplan, fått publiken med sig, fått organisationen med sig. Och hela det stödet, så att säga, det blir ju som en sån här liten tidvattenvåg. Så att då rullar det ju på. Snöbollen kan vi ju nämna, i och med att vi är på den tiden av året, va? Men jag tycker det är väldigt kul också. Vi har ju inte pratat här mycket om alltså svenska tränare. Nej. Som ska koppla över direkt från Europa och ta över coachjobbet. En kille som har jobbat 10-12 år i det dolda och sakta men säkert klivit upp på stegarna och får det här jobbet. Så att det visar att det inte risk att man kommer direkt från NHL, från SHL in i NHL, det tvivlar jag på.
Nej, du får göra din tid, alltså du bidrar din tid och går igenom olika stegen för att kunna nå ända fram. Ja. Det är jätteroligt.
Vem trodde du skulle bli den första svenska tränaren i klass? Har du tänkt på det?
Jag har ju tjatat som Grönborg. Och det, ja. Jag, framförallt Grönborg trodde jag skulle bli det. För han har ju själv gått ut och sagt att han har blivit intervjuad för jobb och liknande. Så att det var väl han som låg närmast i pipen då. Ja. Men det är ju kul. Jag får säga en sak som inte har så mycket på hockey att göra.
Ja,
men att det är just Chicago är intressant. För år 1900, det var Chicago Sveriges näst största stad. Mm. Det var så mycket svenskar i staden. Det finns en liten stadsdel där som heter Andersonville. Mm. Så att det är passande att det första svensken är i NHL som huvudkort ser.
Ja, och att han heter Anders Sörensson också då. Det är ju perfekt då. Ja,
Sörensson skulle han
heta. Ja, precis. Men nu vinst alltså 3 raka nu då. Se om man kan få behålla det här jobbet efter säsongen också. Vem vet? Det vi vet är att det blev en svensk matchhjälte under natten också. Han heter Mattias Ekholm och spelar förstås i Edmonton Oilers. Ett Edmonton som vände mot Boston och Gunn med 2-0 och vann med 3-2. Ekholm, wow, han flyger fram fjärde målet där, men bidrar med så mycket annat också.
Ja, det är en av mina absoluta favoritbackar, ödmjuk och fin kille också på alla sätt och vis. En ledare, en riktig ledare för mig. Han står upp för, han är så allround också. Han är bra både offensivt och defensivt och kraftig, stark, elak. Han har rubbet. Ekholm, jag gillar honom. Kom du ihåg när vi mötte honom i Nashville i samband med finalen? Jaha. Var ju Ekholm på flygplatsen vid bagagebandet, så vi gick fram och frågade, vad gör du? Jag ska hämta svärföräldrarna. Och det var mitt inne i Stanley Cup-finalen.
Ja. Vi trodde han skulle hämta våra väskar. Ja. Det gjorde han inte. Ja, men det är rätt kul att se här också. Vi pratar ju alltid om honom som en defensiv stor pjäs. Va? Här kommer han in sist i ett powerplay. Han är ju väldigt defensiv. Ja. Så han kommer väldigt tajmat in och får möjligheten där. Men det är fortfarande som defensiv pjäs. Han är den viktigaste.
Ja, han är defensiv, men han kan ju göra mål. Han kan ju spela framåt. Ja. Så är det ju. Ja.
Och sen ser han verkligen ut som en riktig hockeyspelare också.
Mattias, not the easiest way to win a game, but fulfilling. What did you think of the comeback that eventually led to a win in overtime?
Yeah, they play tight. I mean, it's a tough team to play. But obviously in the first, I thought we were a little... gave him two, but at the end of that, or in that intermission, I felt like guys were, okay, we don't have to score 6 every night. We can get one a period, just kind of calm it down. Turned out that worked out that way, and I thought we played a solid last 40.
What did you see that allowed you to jump in and score the overtime winner and send everybody home from Rogers Place happy?
Yeah, I mean, we won the puck in the D zone. So Nagy was calling for in the middle of the ice, and we had a half, 2-on-1 or something. Puck just kind of squared up. I was just following the play, and Nagy made a great pass. I had an open net, so thanks for that.
What is it like to score an overtime winner with a sellout crowd and just the feeling it is like for you on the ice?
Yeah, I mean, I don't score them every night, so I'll try to enjoy it tonight for sure. But no, it's great. I mean, our fans show up every night, whether you win in OT or regulation. It's always a great crowd. It's always a great atmosphere. And yeah, I mean, it's for sure a great feeling.
Well, you show up every night as well. Mattias, thanks for your time and congratulations on the overtime win.
Thanks, Gene.
Ja, ödmjuk som alltid.
Ja, så där ska en hockeyspelare se ut. Du var inne på det, va? Lite sår och skäggig och liksom ändå med en härlig karisma. Jag gillar det.
Ja, han verkar trivas väldigt bra i Edmonton också. Har gjort en väldigt fin säsongsinledning och vi har ju kommit fram till ett litet bokslut. Vi närmar oss jul och nyår. Varför inte ta en All-Star-femma, både internationell och en svensk sådan? Håkan, uppgifter med den svenska Mattias Ekholm. Hur given är han på ditt papper?
Jo, det är han faktiskt. Jag tycker att han genomgående har varit bästa svenska back genom 2024. Tillsammans med Viktor Hedman såklart. För att du kan inte på något vänster komma förbi Viktor Hedman i dagens läge. Men den backbesättningen skulle jag kunna tänka mig att spela framför. Jag hade inte känt mig så orolig då i backcheckingen.
Nej, och du ser att du har Ullmark då istället för Filip Gustafsson som jag har varit en av NHLs främsta målvakter också.
Han tvivlar på mig, Holmgren. Vet, men du måste ha lite tro, Holmgren. Att ha lite blick för det här spelet, vet.
En målvakt kan jag inte så bra.
Nej, det vet du. Det var därför jag hjälpte dig lite.
Ja. Viktor Hedman istället för Forsling. Vad säger du om det, Niklas?
Ja, Viktor är ju en beprövad vinnare han också. Nej, men han har också någonting där. Vilka backar, vilka pjäser, vilken karisma. Det blir till och med NHL-killarna, de hårdaste kanadensarna. Bondgrabbarna från Alberta ryggar tillbaka lite när de ser de killarna. Stort skägg och kommer fram där.
Ja, skägget gillar jag.
Över 1,90 långa.
Ja, det är rätt kul att se. Alltså, tycker jag, när jag tittar på den själv så såg jag en solid stor målvakt. Den här nutidens målvaktsformat. Sen har vi backar, stora, stabila, några som kan både offensiv och defensiv. Men sen har vi tekniska, snabba, kvicka forwards istället som skulle kunna då, så att säga, speeda upp det hela. Så att, det är en rätt kul kombination skulle jag säga. Så jag leker lite med. Det skulle vara kul att se spela ihop.
Får jag fråga en sak? Vad har du emot Markström? Och det är kul att se att du tog med en AIK-are i din femma.
Jo, men man måste ju liksom vara lite respekt till höger och vänster. Det vet jag att det är väldigt viktigt. I och med att jag vet ju vad du kommer ifrån. Som sagt,
du tänker på Jesper Bratt såklart.
Ja, Jesper Bratt. Ja.
Men om man ser där, Bratt och främste poänggöraren av svenskar. William Nylander öser in mål. Det gör ju även Adrian Kempe. Varför gör han så mycket mål i Kings, Kempe? Vad är det han har, som du ser det?
Ja, framförallt Kempe har farten under skridskorna. Mm. Han är ju en tvåvägsspelare som passar då väldigt bra tillsammans med Kapitar som i sin tur kanske inte hinner lika långt i sitt tvåvägsspel, men ligger mer mitt emellan. Och så litar de på varandra. De har kemin med varandra. Men framförallt så har ju Kempe upparbetat sig både en respekt för medspelarna, motspelarna, men sen har han vågat också skjuta. Och det är väldigt viktigt i NHL i och med att du kommer närmare och allting sånt där, va. Och det tror jag det är lite synonymt när du tittar på de svenska målskyttarna. De som har självförtroende, det är de som skjuter mycket. För att du skjuter mycket så får du målchanser, du skapar saker, du får poäng i NHL. Så att, och det är Kempes, jag tycker det är hans största tillgång faktiskt, att han vågar ta de här skotten, för att det är inte många som gör det.
Han har sånt flyt i spelet som Håkan är inne på, han har med sig farten överallt, han dyker upp på de mest oväntade ställena emellanåt, och sen har han ju fått det här självförtroendet, han gör ju mycket poäng nu.
Bara en liten distinktion då på Kempes. Ja. Vi ser ju att han passar rätt bra på små rinkar, han kommer lite närmare, allting blir lite tätare. Mm. När han var med i VM så hade han ju stolp ut hela tiden, och det var för att han kom lite längre ut, tror jag. Det blir lite för mycket ytor för honom.
Vi tyckte ju synd om honom i VM, han var ju bra. Han skapar ju målchanser. Som du säger, det var stolp ut verkligen.
Ja. Hur nära var det att en svensk spelare tar sig in på den totala All-Star-femman i NHL eller All-Star-sexan, Niklas?
Jag tänkte inte i de banorna. Nej, men Nylander och Bratt som går väldigt bra just nu.
Ja, det är ju tydliga spelare.
Jag är ju Helleback, det går ju inte så gå. Det kan inte ens Håkan dividera emot. Två väsningar. Sen var jag inne på, jag rotade lite grann här bland backarna. Och McCarr är ju svår att ta bort, för han är ju en foil. Roman Jossi är ju Där var jag på och funderade lite hit och dit om jag skulle ta in en svensk. Men nej, Håkan håller sig till de svenska. Men Jose är ju en stabil back. Han kan ju allting och Makar far framåt. Så att det där känns som ett väldigt, väldigt bra back. Inte lika skrämmande som Håkans. Stora, starka och skäggiga. Men mer spelskickliga.
Och tittar man framåt då, McDavid, Barkov som du såg på närhåll när du var i Finland också. Men Leon Draisaitl är ju rubrikernas man idag också. Uppe på 900 poäng nu. 3 assist på de där 3 målen som Edmonton gjorde. Vad är din bild av Draisaitl som hockeyspelare?
Nej, det är en poängkung. Han tvekar inte. Det bara smäller till. Det är så naturligt för honom. Han bara finns där. Han finns på rätt plats vid rätt tillfälle, gång efter annan. Han ser lite kutrygg ut, han ser inte ut som att han är någon, det är inte lika vackert som när Kempe åker runt till exempel, men han har en spelintellekt som är något alldeles extra.
Den här har du också det som vi pratade om när Kempe, en kille som vågar skjuta. Han vågar skjuta i alla lägen, för att han är liksom den spelaren som har tagit initiativet. Och så har McDavid i sån fall, han vet ju det liksom, att bakomliggande sidor, alltså skjuter Draisaitl. Ja, ja. Alltså så man har en sån här... Ja. Det finns
men
en
är det lite orättvist också? Man pratar ju nästan bara om det här skottet. Jag vet när han besökte våran NHL-studio så har vi också in och diskuterat om skottet. Men passningarna också. Ja, det var tre assist i matchen. Ja. Det är ett otroligt spelsinne som inte kanske är synonymt egentligen.
Som kommer lite av det här att nu är alla där vi pratar om. Han skjuter sig upp för att han skjuter. Och då lägger man till en dimension, det vill säga lägger du till en passning då i läget nummer två, va? Ja. Då blir ju motståndarna konfunderade och så har du en fördel av det. Så att det där är ju typiskt en smart spelare som liksom har varit med hela tiden högst upp i villkoren.
Ja. Vem är din favoritspelare i NHL just nu, Niklas?
Jag tog ju med Barkov, för jag fick se honom på nära håll. Åh, vad mysig han är. Han spelar ju ett eget tempo. Det ser ut som han spelar i slow motion på något sätt, men har alltid tiden då och är så klok och är så stabil. Tänk dig honom få backa upp McDavid och Draisaitl, vilken kedja hon.
Ja. Ja. Ja, alltså, jag måste säga att jag har sett mycket av Tampa i år igen, för att jag tycker de förvånar mig. Det finns ingen som är Kucherov. Mer rolig än Kucherov att se på.
Jag var inne på honom också, men jag tänkte jag kan inte ta tandemparet. Tar man Dreisel måste man ta McDavid, tänkte jag. Så ska jag peta in någon annan.
Ja, då måste jag ju ta point om jag tar Kucherov.
Ja, det ser
men vi är alltid vandrar. Ja. Så här sitter vi hela kvällen.
Det är det vi håller på när vi reser.
Säger så här då,
en gång blev vi avslängda av flyget. Faktiskt. Nej, det blev
vi. du ska berätta mer om det lite senare. Vi kommer till mina reskompisar. För nu går resan vidare mot något som vi väntar och längtar efter och som vi alltid gör. Det är ju en riktig jul- och nyårstradition. Junior-VM i ishockey den här gången i hockeyns hemland Kanada. Ottawa är spelorten med de här grupperna. Finland, Tyskland, Lettland, Kanada och USA. Grupp A. Grupp B, Slovakien, Schweiz, Tjeckien, Kazakstan, nykomling. Också då junior-kronorna. För ett Sverige som har följande spelschema i den här turneringen. Man öppnar upp då den 26 december. Och det blir ju då på annan dagen. Då möter man Slovakien och sen är det Kazakstan efter dem. Matcherna följer ni i Sveriges Television innan vi växlar över till via Play med Schweiz-Sverige och så nyårsafton. Vilken nyårskaramell Sverige-Tjeckien.
Oj, oj, oj. Det blir något att se fram emot, va?
Ja, den där gruppen också. Ser man det på pappret så, Håkan, så känns det som vad trevligt ändå. Det är inte USA, det är inte Kanada, det är inte Finland. Nej. Vad tänker du kring det?
Bra grupp, tänker
jag. Ja, men alltså det är en bra grupp för att vi är definitivt med i ett slutspel. Rimligt sett så kommer vi vinna gruppen för att de motståndarna vi har i grupp i Tjeckien, ja, men sannolikt skulle jag vilja säga så kan vi vinna, vilket innebär att vi har en lång IVM-följetong att se fram emot. Och sen är det spännande att se, va, för att den andra gruppen blir intressantare.
Ja, den blir det. För ett Sverige som är det 9 stycken spelare med i mäktiga Skandinavium där det var ett vibrerande tryck. Du var själv där, Niklas, också. Ja. Vad tänker du kring spelarna som var med då, som är med nu också? Vi ser ju kapten Pellikka stå där till vänster i bild också.
Ja, han blir ju naturligtvis en viktig pjäs. Lindstein, kommer du ihåg honom? Han kom in på ett bananskal förra säsongen i laget och var helt lysande. Ja, men det tycker jag ser intressant ut. Nu har jag... Den här hösten ägnat mig väldigt mycket åt fotboll, så jag kan inte liksom scouta varenda utav de här spelarna, men jag ser ju på namnen att det är ett intressant Ungers Sörum är ju med nu och är fortfarande som med hans fart. Ja, det ser riktigt riktigt bra. Målvakterna också.
Jag tror just den erfarenheten som att ha killen som var med förra året upplevde den hysterin som det faktiskt var i Göteborg. För att vi kommer möta samma hysteri borta i Ottawa. Ja. Och då är det ju framförallt Kanada och USA som har publiken med sig. Och det tror jag det får vi räkna med. Det har de lärt sig och det kan de göra. Det är spännande med det här, det är att Sverige har faktiskt minst antal unga spelare med den här gången. Vi har det äldsta laget.
För en gångs
skull,
ja. Vi
har väldigt många 06er med. Både Kanada och USA har väldigt många finnar också. Och det tror jag kan gynna Sverige också, för att du måste vara lite mer mogen. Det blir ett helt annorlunda spel borta i Kanada. Mycket tuffare, mycket mer försvarsspel, mycket mera infighting, vilket gör att ju äldre du är så tror jag att du är mer förberedd på det. Så att jag tror att det här laget har faktiskt en chans att överraska mer än vad många tror.
Och så finns det då en Eklund med i laget också. William Eklund fick ju aldrig spela till junior-VM. Först var det ju corona och sen så blev han skadad. Men nu kan lillbrorsan då skapa succé där borta. Han heter Victor Eklund och han är taggad inför den här turneringen.
Spännande. Det ska bli väldigt, väldigt kul. Och lite nyfiken också.
Vad tänker du att du ska bidra med till det här laget?
Mycket energi. Tävla i varje situation och hjälpa till och göra mål och hålla tätt bak.
Har du fått prata med ledarna vad de ser för roll för dig, eller?
Ja, men lite grann. Jag vill snacka lite grann om det, men jag är inte helt säker. För mig så spelar det ingen roll vilken roll det är. Liksom. Jag kommer göra 100% i om det blir boxplay eller powerplay eller vad det än blir. Det spelar ingen roll, jag kommer köra. Mm.
Du har gjort, för att liksom vara underårig junior, har gjort jättefina siffror i Hockeyallsvenskan så här långt den här hösten. Vad betyder det för självförtroendet?
Nej, men såklart mycket. Att man har fått förtroende både från Honken, Kimby och hela ledarstaben där. Så det betyder jättemycket. Så en bra självförtroende kommer hit, helt klart.
Hur mycket pratar man om det? Liksom, alltså, att möta eller spela ett JVM i Kanada mot eventuellt Kanada, kanske långt in i avgörande matcher. Hur mycket pratar man om den utmaningen?
Ja, men lite grann såklart. De har ju fördel på grund av att de har hemmaplan. Men samtidigt så hoppas jag på att det är ingen som kommer påverka oss. Och att vi kommer gå ut där och använda det som energi. Och försöka vinna matcher i början.
Ni har ju såklart spelat med varandra genom olika ungdomslag och så här och så vidare. Så du känner de flesta killarna i det här laget. Men är det någon som du ser fram emot att få spela med nu i den här turneringen som du inte spelar med till vardags?
Jag har spelat med Felix Nilsson lite grann, så han har varit kul att spela med. Sen Wahlberg har varit kul att spela med. Jag har aldrig träffat han, men jag har hört att det ska vara en jätteärlig kille. Så att, och han är svinbra, så att, det är varit kul.
Vilka tror du kommer att bli de ledande spelarna för er i den här turneringen?
Jag tror Pelika, helt klart. Elström, Otto, Forsell, hela 05-ligan som var med förra året. Så.
Du var inne på det här med att du bidrar med liksom tävlingsinstinkt och allt det där. Har det alltid kommit naturligt för dig att tävla? Eller är det något du har liksom fått jobba på?
Nej, faktiskt inte. Det har kommit rätt naturligt för mig. Jag har pappa varit på mig om det ända sedan jag var liten, så det har bara kommit. Det kommer ganska naturligt ändå. Det var viktigt för han att man ska alltid ha kul på isen och framförallt tävla, så kommer allt lösa sig. Så att det har ändå varit hyfsat naturligt, även om pappa har legat på lite grann.
Alla i hockey har såklart koll på både pappa och storebror. Liksom. Hur mycket tror du att den miljön har hjälpt dig i din karriär att växa upp så?
Jag vet inte. Man får ändå höra från William såklart hur det är där borta, och han berättar saker som händer och det låter helt sjukt, och man blir bara ännu mer taggad, och det ger mig bara ännu mer energi och vilja vara där och göra jobbet varje dag liksom. Så att, ja, det hjälper ju 100%.
För folk som inte har sett det så mycket, om du ska säga vad som påminner mest om pappa och mest om William hos dig, vad skulle det vara? Om du får välja en grej från varje.
Hos pappa skulle det vara den här lilla rivigheten, ska jag säga. Och från William, men min speluppfattning, han har ju otroligt bra speluppfattning, och det är, jag kanske inte har lika bra, men jag har fått lite från honom.
Bäst av två världar då? Ja, lite blick och lite rivighet.
Exakt.
Ja, vilken hockeyfamilj, Eklund. Ja. Alltså Lillfimpen och så här, ja. Minifimpen som dyker upp. Vilken roll ska han ha i junior-VM?
Jag tror han blir en perfekt andra, tredje formationsspelare. En liten gubben i lådan som tar lite chanser, som skjuter sitt lilla aviga skott och som går på mål och gör lite oväntade saker. Det är en väldigt bra kille som är då lite yngre, ja, lite hungrigare, lite mindre rädd kanske för de här omständigheterna. Så att det kan vara sådana som vänder en match när det går lite emot.
Ja, för att Sverige som äntligen då ska ta det där guldet i tanken. Du var ju där 2012, Niklas.
Jag var där när Roger Rönnberg blev historien. Vi hade bara vunnit en gång. Det var 1981, så det tjatades med Telvén och kompani. Då kommer du ihåg det. Och Sverige hade inte vunnit, och det gick år efter år. Och så 2012 så. Ja, så blev det seger.
Och tänk vad häftigt det är med TV, att man kan göra så här. Så dyker han upp då, guldtränaren från 2012. Alltså går 12 år sedan Roger Rönnberg coachade hem det där guldet. Och vi säger god morgon och god jul till dig, Roger. Fin gran har där bakom också.
Ja, eller hur? Riktigt vacker. Tack ska ni ha. God morgon på er.
God morgon.
Morgon, Roger.
Morgon. Roger, jag börjar säga det att Ida har gått runt och sjungit hela morgonen. Han håller på vid 71. Så att vi tog lång tid innan vi kunde repa idag. Men du klarar väl det med alla dina matcher i bagaget, så kan du väl klara en liten torsk, va?
Ja, men han måste få sjunga någon gång. Det är ju så. Det är inte så ofta.
Han sjunger inte så bra heller.
Passa på och njut i det.
Ja, nu fick du sagt det. Jag är från Växjö, då vågar man inte säga att man håller på HV. Men
nej,
vi glömmer det här och gratulerar Roger ändå. Vi ska inte gå in på den här matchen, Roger. Istället vill vi gratulera till rekordet 769 matcher i Elitserien och SHL. Nu har du passerat Roger Melin. Jag förstår att det är en liten annorlunda dag när det blir förlust. Men vad betyder det för dig att nå det här?
Ja, just nu så betyder det inte så mycket. Nu sitter man här med en förlust och det är så det är att hålla på med elitidrott. Att man känner sig aldrig bättre än sin senaste match och så är det fortfarande. Så att, det är nog någonting jag får titta bak på efter min karriär skulle jag tro och sätta värde på. Så att, jag tycker det säger mer om Frölunda som organisation som har stått bakom mig i bott och torrt och gett mig en chans att jobba så här länge för... Det har nog funnits chanser att sparka mig som man gör i andra klubbar.
En svår morgonfråga kanske, Roger. Men vad känner du själv? Vad har hänt med dig som tränare sen det där guldet 2012 fram till nu, till dagens datum?
Ja, det var en svår fråga, men jättemycket saker. Jag var ganska grön när det här guldet togs och har väl efter det tycker jag landat lite grann i hur jag både vill spela och leda och blivit lugnare och tryggare tror jag i allt det jag gör och lärt mig att jobba i en elitverksamhet varje dag med en kontinuitet och en hög kravställan och hög förväntan i en stad som alltid vill vinna. Så att det utvecklar en i väldigt hög hastighet.
Roger, får jag fråga... Har du någon förebild, någon mentor? Jag menar, du är ju Sveriges Scotty Bowman snart, eller vad säger jag, du är mycket yngre. Men alltså, du är ju rekordhållare nu. Har du någon förebild? Har du någon mentor? Är någon du tittar och försöker härma lite grann av de som har gått före dig?
Ja, men inte någon speciell, utan jag har haft förmånen att jobba med väldigt många bra coacher. Vi var ett väldigt bra gäng på förbundet där när vi vann och med Pelle Mårts i spetsen. Jag tyckte han var väldigt viktig för svensk ishockey där han kom in. Och innan det så jobbade jag med Bengt Åke och jag jobbade med Torgny Bendelin som jag tycker får för lite cred för det jobb han gjorde med att dra upp juniorhockeyn på en nivå där man hade chansen att vinna. Sen kom Pelle in tycker jag och började sätta ett mindset på alla oss att vi håller på med det här för att vinna. Så att jag har haft tur att jobba med många bra människor och försöker plocka och är väldigt nyfiken och öppen av mig så att jag lyssnar och lär varje dag och när man börjar komma upp i en ålder där det är bra att omge sig med yngre coacher, yngre människor och inspireras av dem för att de driver utvecklingen så att det gäller att vara på tå i våran bransch annars blir man snabbt förbisprungen.
Lite på det spåret, Roger. Alltså, du kom ju in då, lite från den gamla skolan, Luleå, tuffa tider, allting där uppe, ner till här, till juniorlandslag och sånt där. Och nu för tiden pratar man ju väldigt mycket om att tränar-coachyrket har förändrats oerhört mycket. Du ska ha mycket feedback till unga spelare och sånt där. Vad känner du att utvecklingen har gått åt för håll? Är det mer individualism nu som man försöker få in ett lag eller är det ett lag som man försöker hitta individualister till?
Jag tror, bra fråga Håkan och det här är ju en ständig debatt och jag tror att övriga samhället har ju blivit mer individualistiskt, absolut. Medan vi i samhället Frölunda har jobbat väldigt, väldigt mycket de senaste 5 åren på att skapa goda lagkamrater och bra lag och prioriterat det i de värderingar vi jobbar efter så... Hade vi inte gjort det så tror jag att vi hade kunnat bli offer av en ny kultur där jag var och lyssnade på någon forskare som påstod att barnen nu för tiden har massa sådana här konstiga namn med X och Y och Z generation och så vidare. Att de ska ha problem att jobba i lag och så vidare. Och vi bestämde oss faktiskt att helt frankt skita i det i Frölunda och jobba med spelarna från det att de kommer upp till U16 till elitverksamhet att jobba med att vara goda lagkamrater, goda lagmedlemmar, jobba med laget att hur man gör varandra bättre är en av våra kärnvärderingar och jag ser fantastiska unga spelare som är lika goda lagkamrater som du var Håkan på att osjälviskt tänka på lagets bästa och så vidare så att jag jag tror att man får det man jobbar med. Det är ungefär som att ha en hund. De sa det till mig när jag skaffade en hund. Du får en hund du förtjänar, Roger. Jag tror det är samma sak.
Ja, då har ni något gemensamt här, hundägare. Alla, ni tre. Men vi går tillbaka lite till 2012, Roger. Vad var det som gjorde att det blev guld med just det laget?
Oj. Nej, men jag tror att det var ett jättelångsiktigt arbete från förbundet och från alla klubbar när man tog ett krafttag. Där vi hade ett stort möte, hela Hockey Sverige beslutade oss för att se över hela utbildningssystemet från hockeygymnasium, från juniorserie, juniorlag. Det tillsattes enorma resurser. Vi körde sommarkamper. Det var folk på förbundet som jobbade med det här dagligen, i Robert Olsson bland annat, som gjorde ett fantastiskt jobb. Vi hade en teammanager, Jonas Fransson, som var fantastisk på att skapa en miljö för de här killarna. Och Robban och Jonas hade följt de här killarna i U18-VM också. De var ju långt framme där, den här generationen spelare, och förlorade väl en final där, om jag kommer ihåg rätt. Vilket jag också tror bidrog till att just den här årskullen hade gett sig fanken på att gå hela vägen fram. Att inte vara nöjd med en okej turnering. Och så jag tror det var många saker som sammanföll här, plus att jag tycker sen Pelle kom in så hade man chansen att vinna varje år. Och jag tror att det är det man behöver, för att det är så små marginaler, så behöver man vara där uppe och gå till semifinal varje år. Och till slut tar man den där lilla turen så att man vinner en straffläggning, man vinner en förlängning och så sen är det plötsligt att man vunnit JVM-guld. Och det är det viktigaste, tror jag, att Sverige är så långt framme, för att de här turneringarna avgörs med enormt små marginaler. Och det väldigt, väldigt ofta förlängning, väldigt, väldigt ofta straffläggning. Så ett gediget jobb från hela Hockey Sverige, ska jag säga. Och vi hade turen att få vara på rätt plats på rätt tillfälle.
Och den här platsen var ju då i Calgary och just i hockeyns hemland Kanada. Hur speciellt var det att vinna just i Kanada? Och vad kan du berätta hur det är att tävla just i Kanada? Nu mötte ni inte Kanada i finalen, det var i Finland i semifinalen och sen Ryssland i den där dramatiska finalen, det blev förlängning och Zibanejads mål. Men ändå, att vara i Kanada och tävla, hur speciellt är det?
Ja, men det är speciellt. Alltså det går inte att förklara till människor som inte har upplevt det, hur människor i Kanada lever för sin ishockey. Och att det är inte bara de som håller på med ishockey, utan det är liksom servitören på hotellet, det är städarna, det är i receptionen, det är, du går ut på stan, du blir behandlad som en gud om du håller på med ishockey, det är landet, så det är fantastiskt. Sen så var ju det här lite konstigt, för att vi hade förberett oss ända från Torgnys tid på att vi skulle slå Kanada i deras egen kula och måla upp den målbilden för de här unga fantastiska spelarna som vi ser här. Så vi var ju redo att gå ut i strid mot Kanada i deras kula och ha liksom hela den här nationen emot oss och klara av mentalt att stå emot och vinna där och då. Och det var lite surrealistiskt faktiskt att komma ut och vi hade ju faktiskt dem på våran sida i finalen mot Ryssland. Så scenariot hade vi inte riktigt kunnat måla upp att vi skulle bli hyllade av kanadiker faktiskt.
Men Niklas, hur anmärkningsvärt är det att det har gått 12 år utan ett guld?
Ja, alltså det är anmärkningsvärt. Jag var ju där och jag gjorde den. Vi fick inte göra finalen tyvärr, men vi var med och la upp till finalen. Jag var ju över och kommenterade match med en annan djurgårdare med nummer 2 bara då. Det var Charles Berglund och jag som var över. Nej, men det var ju häftigt. Man tittar, det är kul att höra Roger prata och minnas, men titta på namnen när vi såg i tröjorna. Det är Raquel, det är Forsberg, Zibanejad. Det var ju inga dåliga kisar han hade i laget heller. Så att, men det menar, hockeyn, det är som Tråge säger, hockeyn i Kanada, det är något alldeles speciellt. Och det jag minns också, jag hade ju varit där innan och gjort en Stanley Cup-final 2004 mellan Tampa och Calgary. Det är de värsta kommentatorsplatserna i världen. För att jag som är lite höjdrädd, så sitter du alltså rakt ner. Det är som att du ser, det känns som att du ska lite staket, och så är det 100 meter ner, så ser man hjälmarna på gubbarna bara knappt.
Ja, man ser det. 40 meter med handen överdriven. Ja,
låt aldrig sanningen stå i vägen för en bra historia. Nej, men det var ju häftigt. Och jag menar, glädjen också när man ser Roger och Grönborg och hela gänget kramas och pussas där i båset efteråt. Det var ju häftigt. Det var ju blott andra gången vi vann då, första sedan 1981. Så det var ju verkligen wow.
Ja, Varför har det gått så som du har gjort, tror du, Roger? Vad är din bild av det?
Ja, men det är, nummer ett är små marginaler, och även när vi vann så måste man ödmjukt konstatera vilka små marginaler det var, trots att vi jag tyckte vi spelade bra ishockey även i finalen, så avgörs det på en puckstuts, och det var någon fantastisk räddning där innan av Johan Gustafsson. Så jag tror det är små marginaler. Vi har att göra med unga spelare som satt och lyssnade på Lillfimpen här nyss, som ni intervjuade, att han är så ruggigt peppad, och det är de ju. Det här är deras största hockeyupplevelse hittills i sin karriär, och för en del under hela karriären så kan det här vara det häftigaste de är med om. Och att kunna kontrollera sitt mentala rum där och då tror jag är den största utmaningen och för de här unga spelarna, och största utmaningen för ledarskapet för Hävelid och hans ledarstab nu, att verkligen skapa en miljö där spelarna kan prestera och göra personbäst och göra bästa matchen sist. Och det var något vi la ner enormt mycket tid på med de här spelarna egentligen under hela året, för att förbereda dem mentalt för det här ögonblicket.
Ja, för enligt dig, Håkan, så kommer det inte bli något nytt guld. Vi kommer få fortsätta vänta, för du har Kanada som vinnare, då USA kommer vara finalopponent, och Sverige då kommer åka hem med en bronsmedalj. Varför?
Alltså nu för tiden så tycker jag att juniorhockeyn har en enorm utveckling i de här fyra toppländerna. Tjeckien är på väg tillbaka efter några års svacka. Och det har blivit en helt annan fokusering på juniorhockey. Men här är det faktiskt, tycker jag, en väldigt stor skillnad mellan det sättet man spelar sin ishockey. Det är en nationell prägel på de här olika sorterna. Och jag tror att Kanada på hemmaplan, på det sättet de kommer spela den typen av ishockey, det är inte de andra lagen vana vid. Jo, USA kanske, för de har mött dem lite. Men jag tror Sverige kommer få oss en överraskning. Jag tror Finland kommer känna att det här inte är så speciellt kul. Vilket jag tror att också Kanada kommer med all rätt få en rätt mycket stöd, både från läktare och kanske från de i randiga tröjor också. För det blir den påverkan man spelar ishockey i Kanada på något sätt. Så därför tror jag att det där är en rimlig prispall.
Ja, det är klart att Kanada är favoriter i USA med sitt fina program. Men det är bra också, tycker jag, att Håkan pratar ner Sverige, för det är aldrig bra för Sverige att vara favoriter. Dessutom ska vi komma ihåg när Rogers lag vann. Vilka slog de i finalen?
Ryssland.
Just det, är Ryssland med i år?
Nej. Jag tänker så, ja, okej. Okay. Men
med
Roger,
ja, jag hängde inte med.
Ja, jag hängde med.
Vilka möten med finalen då?
Vi hänger på också, Roger, att det är endast en Frölunda-spelare. Då. Det är David Edström som ju var med i fjol också. Hur ser du på den svenska truppen?
Nej, det ser starkt ut. Jag tror definitivt man kommer vara med och tampas om det. Man kommer vara med på upploppet och det gäller att vara med där när det ska avgöras. Och det är många spelare här som har lång erfarenhet av att spela seniorhockey, och det här är ju någonting vi ska veta. De är väldigt avundsjuka på oss och i Kanada. Vi ska veta att deras lag blir satt under en enorm press att spela på hemmaplan, och jag har också sett kanadensiska lag totalt vika ner sig. Jag tror det var i Buffalo senast. Ni som kommer ihåg hockeyhistorier, då var det bland annat en målvakt där som hade enorma problem och gjorde att de släppte iväg den turneringen. Så visst, låt dem vara favoriter. Visst, de har en spelstil på liten ring där borta som är utmanande. Men å andra sidan, de har spelat juniorhockey. Våra killar har spelat väldigt mycket seniorhockey där. Jag har stor tilltro till våran liga här hemma i SHL, som jag håller väldigt, väldigt högt, som går i högt tempo, där spelare tvingas ta beslut under lite tid och så vidare. Så jag tror Sverige har ett lag som verkligen kan gå hela vägen.
Roger, en liten speciell fråga här. Du får ta den för vad det är. Jag ser liksom att Hävelid har plockat kanske inte ut det bästa laget i vissa moment, utan det här känns lite rollbesättning på vissa platser. Det kom lite spelare in på slutet och sånt där. Är han så att säga mer uppe i den typen att man ser vilka lag man kommer möta om man behöver vissa typer av spelare mest än att bara ta ut det bästa laget talangmässigt?
Ja, men bästa laget är ju inte alltid de bästa individuella spelarna. Så att, han har ju tagit ut det bästa laget. Det gör man alltid som förbundskapten. Det är ens jobb. Så att, jag tror att han har väldigt klara roller. När jag ser det här laget så ser jag direkt att ja, de där har nog tänkt att spela mycket, mycket boxplay och hugga defensiva byten och så vidare. Så att, det är jag helt övertygad om, att Tävelidan är så pass rutinerad som coach att han tänker på det sättet.
Och är du som aldrig klagar på domarna, eller är domarna lite speciella när det är mästerskap i Kanada? Håkan var inne på det här, eller hur är det egentligen? Hur är den sanna bilden?
Det är tufft för dem. De är satt under en enorm press där borta. Det ska vi veta, att det pågår ju hela tiden en turnering för domarna att vilja döma den här finalen också. Och det brukar generellt, utan att säga för mycket nu, vara väldigt tufft att få döma den finalen om man har varit för kontroversiell mot Kanada. Men det får man ta med i beräkningen. Det var någonting vi alltid pratade om, att ha allt emot sig. Att räkna med att få sämsta omklädningsrummet. Räkna med att kanadickerna snor alla puckar på uppvärmningen. Räkna med att domarna inte kommer ge oss ett enda powerplay och så vidare och så vidare. Man måste älska det här och inte liksom hamna i en offermentalitet någonstans. Och det är väl det jag tycker var fantastiskt med den här 92-gruppen, att de älskade verkligen sånt här riktigt. Det var inte bara någonting de klarade av att hantera, utan de triggades av det. Det är fantastiska karaktärer i det laget som jag tycker verkligen stod ut. Att de bara drev på och blev bättre och bättre ju mer någon jäklades med oss. Och inför det IVM:et så hade vi faktiskt Peter Forsberg på besök. Som kommer aldrig att glömma det. Han sa det till laget, att ju mer Kanada håller på och jävlas med er, ju räddare är han för er killar. Kom ihåg det. Skulle de inte jävlas med er och göra alla de här sakerna, så respekterar de inte er. Då tror de inte att ni har en chans att vinna. Precis så har det varit sista åren jag var på förbundskapten. Allt det här hände givetvis, och vi såg det som någonting positivt.
Det är väldigt kul att höra, för att den här samma metodiken använde då Curry Lindström när det gällde Sovjetunionen för oss spelare som var födda på den tiden. Så att tiden rullar.
Ja, ni är kloka. Peter Forsberg är också expert på Viaplay, precis som du, Håkan. Det kommer bli så. Du kommer komma hit en vacker dag kanske, Roger, när tränarkarriären är över. Du har ju en nyfiken veta på andra branscher också. Kommentatorer vet jag att du alltid är nyfiken på. Vad tycker du om Niklas Holmgren som kommentator?
Fantastiskt. Man ska platsa in i det gänget, så måste man ju tappa lite hål. Va?
Ja, helt rätt. Du är klok, du ser liksom, du vet vilken det är.
Det kanske ligger en trim där under graden, men vet, Roger. Vi önskar en god jul och grattis till det nya rekordet. Flest matcher i SHL Elitserien, och du är den mest vinstrika tränaren också. Det är häftigt. God jul, och vi hörs i fortsättningen också.
Det är bra. Har det gått?
Härligt. Tummen upp där från Roger Rönnberg. Och på tal om det här med kommentering, Niklas Holmgren ska få berätta mycket mer om detta. Vi kan ju lyssna in hur det brukar låta när han är i hög form.
Number 23, Jamie Carragher.
Har du?
Very good. Lita på Rashford. Här går tåget. Det är en katt som innan springer på arenan. Stackars Gissel. Och här kommer bollen från Özil. Och här ligger Welbeck i mål! Danny Welbeck gör mål i första matchen!
The Craniacs are waiting for you.
Ja, jag översätter dem i studion. Jag vet inte vad du sa. Och vad gör Norris? Vad gör Carl? Hur i hela fridens namn kom katten in på Vodafone Park?
Lindelö, vad gör du?
Jösses.
Och Robert jobbar! Men, vad är detta? Jag har aldrig sett något liknande!
Rod Strickbullis, få stycken Stanley Cup. Det är bara de fulaste upplagorna som har funnits i National Hockey League. Tack för kaffet!
Bästa jobb, Niklas?
Ja, näst bästa.
Näst bästa, vad är det bästa då?
Ja, det bästa är naturligtvis att spela själv.
Ja, okej.
Sen får man leva sig in i matchen och det... när man har haft några upp och ner svackor i livet, så när jag har fått på mig mina lurar och fått ägna mot matchen, då har jag mått bra. Det är liksom det är näst bästa jobbet efter att spela själv. Jag menar, för göra, det vet ju du som gammal målskytt, att få göra mål själv eller med laget, det är ju något alldeles speciellt. Så näst bästa.
Hur länge har du hållit på nu med den här yrket? När började du?
Jag gjorde mitt första jobb på lokalradion för Radio Värmland. Det var hösten 1990. Jag hade klarat någon uttagning där som Radiosporten hade tillsammans med lokalradion. Så att mitt första jobb var damcurling i Stocksunds ishallag. Elisabeth Högström. Gaget var 125 kronor.
Oj, oj, oj.
Och jag gjorde det inslaget tillsammans med vår kollega Henrik Strömblad. Vi tog sådana här miljöljud från borstarna. Så det var mitt första. Sen 1990.
Ja, häftigt. Jag fick jag betalt för sommaren. Sim i Växjö simhall gjorde jag. Ja. Jag tror inte jag fick någon betalning alls, men man var där i alla fall. Ja. När dök Niklas upp i din bild för första gången, Håkan?
Det måste ju varit framåt 96, 97, ja. 98.
94 måste jag vara i finalen. Rangers måste jag ha följt. Du var ju med Telven, din gamla polare då.
Ja, men vi jobbade inte så mycket. För jag jobbade ihop mycket med Nasse Kink. Ja. Jag jobbade Engstrand Kink och sen så kom ju du.
Jag försökte när jag var på en annan kanal. Försökte jag värva Håkan till
den andra kanalen.
Ja, det var så, fin. För det var det här du jobbade med. För
ja,
det är ett av dina bästa minnen. 1994 Rangers.
Första gången är ju alltid speciell. Det här, alltså, jag hamnade som 27-28-åring i Madison Square Garden. Sjunde avgörande finalmatch. Rangers hade inte vunnit på 54 år. Hade varit in halva gamla Edmonton. Och de mötte Vancouver. Det var långa resor. Det var Pavel Bure och company i Vancouver. Och så kokade ner till en sjunde avgörande i The World's Most Famous Arena. Ja. Och Rangers vinner med 3-2. Och samtidigt pågick en NBA-final när Knicks och Houston Rockets. Så det var ju fullständigt galet i New York. Jag tänkte, så här är det varje år, men det är inte riktigt.
Ja, vad häftigt med den här paraden också.
Här ser du Brian Leach. Han vann poängligan i slutspelet. Han blev den första USA-född att vinna Conn Smythe Trophy också. Ja. Han ringde upp Bill Clinton i omklädningsrummet, jag minns det som det vore igår.
Ja, det var stora namn där, men det var en ny bekantskap med en svensk spelare också som du är kollega med nu. För kolla vem som dök upp där i Madison Square Garden på isen, inte med hockeyutrustning.
Nej, men titta, nota, vad fin han är i håret!
Mattias Nordström var ju där och han var ju nära för att spela en final också. Han var ute på isen, det var han.
Ja, han var där. Jo, Micke Telven var ju då Håkans gamla lagkamrat. Hade ju spelat i Boston och hade slutat på grund av knäproblem. Och notan satt bredvid på pressläktaren. Han sa inte många ljud. Det är skillnad mot nu när han kan och vet allt. Va? Då satt han lite försynt.
Men det här är ett av dina främsta minnen från 1994. Men vi behöver hoppa fram 2 år senare för ett annat som du rankar väldigt, väldigt högt med en annan numera kollega, Peter Forsberg.
Ja, Peter han ligger mig ju väldigt varmt om hjärtat. Det är lite häftigt. Det finns 2 stycken som jag liksom har följt under hela vägen. Det här är ju alltså en bild från 1996 då Colorado spelade i McNichols Sports Arena. De slår Florida i finalen 4-0. Foppa gör hattrick i match 2. Ove Krupp avgjorde sedan match 4 i tredje övertidsperioden i Miami Arena. Men just att se Foppa då. Så jag har ju följt Foppa. Jag var med 0-1. Jag var med om alla hans comeback-försök också med Modo så småningom. Så att när han slutade så var det en personlig sorg. Det var ungefär samma som Fredrik Ljungberg. Jag gjorde honom i Allsvenskan, hans premiär debutmatch i Arsenal. Hans guld när de gick igenom ligan obesegrade. Så när han slutade var det också lite sorg. Nu jobbar jag med båda på samma kanal, så det är lite det är härligt.
Ja, häftigt. Det här tricket var det inte i första perioden. Han gjorde de där 3 målen också.
Andra.
Det här är skillnaden, va? Han kommer ihåg allting han har registrerat. Jag kommer inte ihåg någonting jag har spelat. Det är väldigt konstigt egentligen.
Ja, du minns minnet?
Ja. När jag ser bilderna så kan jag återkalla känslan och jag blir glad.
Ja. Men vilken start du hade där på NHL-kommenteringen också. Det var ett minne och sen när det var 1997, alltså året efter. Det här var Detroit.
Precis, Philadelphia Flyers var ju i stora favoriter mot Detroit som inte hade vunnit på 42 år. Det var The Legion of Doom, domedagskedjan med John Leclerc, Micke Renberg och Erik Lindros. Men de hade inte en chans. Iceman, Lidström och Holmström och company. McCarty var stor hjälte i sista matchen. Spelade skjortan utav Philadelphia. Och det var, jag kommer ihåg, vi var kvar där. Åsa Edlund Jönsson som var sportchef på SVT och som nu är med i Internationella Olympiska Kommittén. Hon var intervjureporter. Och vi stod kvar och väntade på henne där och gjorde lite intervjuer. Och så kom vi ut på gatorna efteråt. Och det var miljoner med, alltså flera miljoner. Alltså Detroit är ju den staden i USA där hockeyn är störst. alltså, annars är det ju basketboll, baseball, alltihopa, men Detroit ligger precis vid Detroitfloden, så har ju Kanada Windsor, Ontario på andra sidan.
Ska du, lära en liten grej? Jag fick lära mig här om veckan. Du vet att norra delarna i Detroit är alltså, där ligger Kanada söder om staden.
Ja, du ser. Ja.
Det trodde du inte.
Nej, vi till geografin och kanske det är en Alfred Rosersberg flest, lite någonstans. Nej, men det var jättehäftigt. Det var nästan surrealistiskt när vi kom ut. Det var bara ett par timmar efter, någon timme eller en och en halv efter slutsignalen. Miljoner människor.
Ja. Jag trodde faktiskt att du skulle ha med ett minne från 2001, alltså andra titeln, alltså andra kuppen för Colorado. För då hände det saker på isen också, eller hur?
Ja, det hände det saker på isen. Foppa var ju skadad, mjälten, och jag kommer ihåg att alla frågade hur ska Foppa spela eller inte. Men så kom han ut och sa efter ett antal matcher, det blir inget spel. Men däremot så fick ju Raymond Bork vinna. Han fick ju vinna efter, jag var andra året i Colorado, han hade flyttat från Boston. Och jag kommenterade finalen, vi gjorde lite grejer om som vi fyllde periodpauserna med lite intervjuer och sådär, så vi gör nu också. Och så hade jag två kommentatorer, först hade jag Micke Telvén och så hade jag Kalle Johansson som hade velat komma in på det där. Och vi fyllde reklambreken som var i USA, men jag har två killar då. Sen när det bara närmade sig slutet och vi såg att Colorado kommer vinna, de slog New Jersey med 4-3 matcher. Så skickade jag ner Telvén då, som var lite mer rutinerad, han har varit med nästan 10 år. Så jag skickade ner Telvén, du får vara intervjureporter, så fick Kalle titta kvar med mig. Kommer ner och Micke hade ju spelat ihop med Raymond Bork i Boston. Man hade varit backpar där. Och jag kommer aldrig glömma det. Micke Atven, vår intervjuare på plats. Och han kommer ner och står där i mikrofon. Och Ray Bork kommer fram till honom. Och det blev liksom, de står och tittar på varandra. Så säger Telvén, I love you man. Och Ray Bork tittar på Telvén och säger, have you seen my wife? Och Telvén säger, I think they calling you, hela arenan. Ray. Det var goddag yxskaft, men en av de bästa intervjuerna. För det var så mycket känsla i det. Mycket känslor och så. Det var alldeles...
Ja, det är häftigt. Ja. Häftigt. Och ni har ju rest mycket tillsammans också. Hur är det att resa med Niklas?
Det kan vara lite bullrigt ibland. Du behöver aldrig oroa dig för att du inte hittar honom. För du bara lyssnar. Ja, där borta igen.
För det blir ju också en del av det här yrket att vara kommentator. Att man får lära sig anpassa sig till andra människor också. Du har ju mängder med resekompisar.
Ja, just det.
Till exempel Glenn Strömberg, Fredrik Ljungberg som vi ser det också. Jonas Olsson, Bojan med fotboll, Håkan, Johanna Frisk. Hur är det att variera så mycket som du gör?
Det är kul faktiskt. Men det tar ju ett tag innan man lär känna varandra lite sådär. Va? Men efter ett tag så gör man ju då. Då vet man ju hur jag kan skoja. Vem som liksom är med på det sättet. Så att efter ett tag man lär känna varandra så då, man hittar liksom en rytm.
Vem går du skoja mest med?
Jag kan skoja mycket med Håkan, men han blir lite vresig då. Det går att skoja med allihopa faktiskt. Jag vill kanske hårdast mot Glenn Strömberg trots allt. För han är ganska... Alltså, stämmer jag inte bäcken där så...
Men kan de bli förbannade ibland och säga, nu räcker det Niklas, ta det lite lugnt?
Nej, jag tror jag försöker göra det med glimten i ögat. Och jag säger aldrig... Om Håkan säger att det är så här, då är det så. För experten har alltid rätt. Sen ibland vet ju du i din roll, vad tycker du? Alltså man får ju, även om du har en klar uppfattning om hur saker och ting, så är det ju experten, man har ju roller.
Mm.
Som jag kanske säger, här har vi bilder från Nashville 2017, Smashville. Det var en trevlig final, till och med uteliggarna var glada som jag sa till dig innan. Det gäller ju liksom att spela in varandra också på ett bra sätt. Men jag säger aldrig emot en expert, säger du har fel. Jag kan ju, vad menar du kan jag ju säga, men jag tycker att den inte förstår eller jag tycker att den är ute och blöddrar.
Ibland skulle jag kunna vara lite ifrågasättande. Vi var i San Jose och så kommer in en gäng musiker och ska spela nationalsången. Och Holmgren tittar på mig så jag tittar och säger, det är ju AC/DC som spelar nationalsången. För alla som kan det här så vet de att Metallica bor i San Jose. De är delägare, så det var ju Metallica. Men han då, ute i etern, AC/DC!
Varför sa du att det var AC/DC då? Jag satt ut på mannen att AC/DC... Holmgren, det är en idiot! Håll dig till hockeyn, det var alldeles svartigt på Twitter. Det här lurar mig, vet du.
Jag hade varit för mig där, jag hade noll koll.
Jag har ju annat att tänka, AC/DC var roligt. Så. Ja.
Men du, på tal om roligt, det hade ju kul där, för det var ju mäktiga finaler. Och just i Nashville när de mötte Pittsburgh, då var ni ju på en resa. Jag kommer ihåg när ni rapporterade hem till oss i NHL-studion här på Viaplay, att det bara vibrerade överallt. Dels i Nashville, men även då i stålstaden Pittsburgh.
Ja, det är två helt olika städer så att säga. Nashville som är uppbyggd på nöjen, musik, kultur så att säga, amerikansk kultur. Och sen Pittsburgh där, så där som kanske är en av de största idrottsstäderna och en fantastisk idrottskultur på läktarna. Och där fick vi faktiskt i Pittsburgh, jag sa de där, det höll de igen alltså. Vi reportrar, vi fick inte gå ut ur arenan för efter en halvtimme av matchen var slut. För att då var det också, som Hången nämnde här, alltså, då var det över 1 miljon människor ute i och runt arenan för att fira att de var där på väg att vinna Stanley Cup.
Men du, vad är det bäst tryckta om det sitter folk hemma som skulle göra en NHL-resa? Vad skulle du ge för råd?
Ja, alltså, jag har haft ynnesten att göra många finaler. Och i Kanada är det ju speciellt. För att när ett Kanada-baserat lag är i final, det är som att det är landet. Att det är lite i Kanada mot USA. Det spelar ingen roll att det är lika mycket Kanada-födda spelare i de amerikanska lagen. Men när Calgary eller Ottawa eller Vancouver är i final, då är det flaggor och sen Original Six är ju häftigt. Men också, som Håkan inne på, Nashville. Det var en ny marknad. Mm. De kunde inte så mycket hockey, men de tyckte att det var jättespännande. Så de skrek ju väldigt högt. Sen kom jag ihåg när jag gjorde Anaheim 07. Där Timo Selänne fick vinna. Då var jag där med Kalle. Och det var ett jäkla drag inne på arenan. Men kom det 500 meter bort från arenan så var det liksom... Det var helt dött. Det var reklam för baseballligan omgång 42. Så att det var liksom inte alls samma sak. Så att det Original Six... Och Kanada.
Ja. Och nu är det alltså sista säsongen som ni jobbar ihop. Sen ska han bli pensionär, Håkan.
Jag har inte sett det ännu.
Nej, det börjar närma sig.
Ja, det gör det. Ja. 6 månader kvar.
6 månader kvar.
Vad ska du göra då? Förutom att spela golf? För det kan du orka inte spela hela tiden.
Vi får se.
Ja, det är långt till. Du ska jobba hårt här nu under julen också. Ja. För det blir god morgon NHL för Håkan på måndag. Sen är det ju kommentering här i helgen också. Ja. Så har ni måndagsmatch tillsammans.
Just det, vi har jättefin match. Det är Toronto mot Winnipeg. Det är båda lagen är ju serieledare.
Det blir hur trevligt som helst. Tack för idag, Håkan.
Tack själv.
Niklas får sitta kvar, för jag har väldigt mycket kvar. Vi ska minnas tillbaka till den senaste Stanley Cup-finalen också. Då var det ju Florida som vann sin första cup.
Här är Rodriguez som puckar bakom kassen. En halv minut kvar. Där är det skottet av Kachak. Och så är det Rodriguez som är hjälte just nu. Missar dock målet där. Med 20 sekunder kvar. Så är det Bouchard med pucken. Han måste upp med den. Här har vi... Mikola med sin stora finska kropp försöker att täcka pucken. Och han gör det bra. Publiken skriker. 4, 3, 2, 1, 0. Florida Panthers har vunnit Stanley Cup för första gången i klubbens historia. Det är tredje gången gilt för Paul Maurice. De studsar tillbaka. Florida Panthers blir det 27:e klubben att vinna Stanley Cup. Det 22:a av de just nu aktiva, och det är starkt att komma tillbaka efter att i stort sett ha räknat in segern, tappat 3 raka, och McDavid går poänglös från de 2 avslutande matcherna. Stjärnorna orkar inte till slut.
Niklas Holmgren i sitt SE, en episk final som gick alltså till 7 matcher. Florida vann, och Florida-support är ju Sebastian Scheriffen Larsson, som vi ser här uppe på radiostationen, men nu också hockeykommentator.
Jag har gjort det en gång i alla fall, och då fick man ju morra. Vi vann med 6-0 mot Carolina. Wow. Och Stanley Cup som vi fick se här, det var ju bästa dagen i livet.
Jag trodde han skämtade, för vi jobbar ju ihop. Jag är tennistekniker också, förutom med en eminent radiokille och så småningom kanske kommentator. Att han var, alltså jag var hela på Florida, jag är kul för dig liksom. Men att han var så die hard, det var ju överraskande för mig.
Nej, du missar inte en match. Hur många gånger har du lyssnat och sett på de här bilderna och hört Niklas referat från den avgörande finalen?
Ja, det är ett par. Ja. Och sen är det också att det finns ju en dokumentär man kan se på Viaplay om Florida Panthers också, som jag har sett 4 gånger och gråter liksom floder varenda gång. För det är en sån här grej man liksom har tänkt i sitt eget huvud att någon gång måste det hända.
Följde du finalen 96 också?
Givetvis. Den där jävla Ove Krupp, han gillar inte. Världens värsta tysk.
Ja. Men du, kan du det här referatet också utan till? Alltså det här på slutet, när han räknar ner Niklas och närmar sig. Är det så liksom att du har etsat sig in, att det blev sån klassiskt i ditt huvud?
Nej, det har det nog inte gjort, utan det är väl mer... det var liksom gråt. Jag pratade med min hund som att jag var... Alltså, så här... Rogga... pappa förstår inte vad som händer. Vi har vunnit Stanley Cup, ja, typ så. Ja. Och han tittar på mig. Ja, han är ju en hund som sagt. Han fattar inte vad jag gör.
Men varför är det vi? Varför är Florida vi med dig?
Nej, men det är ju, alltså, det är min största kärlek.
Jag har, hur liksom, kommer det sig?
Ja, men från början var det så här. Jag gillar Pavel Bure, men höll då inte på något NHL-lag. Inför säsongen 99 så gick han då från Vancouver till Florida. Och då sa jag till min farsa som då skulle fylla, ja, säg att han skulle fylla 45. Och då hade vi pratat om så här en resa. Då sa jag där, kan vi inte kombinera hockey och sol? För de vill åka till solen, morsan och farsan. Mm. Jag kan stå ut med solen bara jag får se hockey. Ja, ja, vi drar dit. Och sen såg vi en match. Och allt var ju liksom så här, ja, men det var så häftigt. Det var liksom, ta en vanlig människa jämfört med Holmgren i liksom röstnivå. Ja. Det var ju så det var i arenan. Alltså allt var häftigt. Man åkte rulltrappa upp. Man fick, ja, men just de här grejerna. Med, när pucken släpps efter mål, att det är wow, att det kommer ett panteryt, allt sånt där som inte finns i Sverige, där allt bara var, allt ska vara lagom, man ska vara neutral, ja, ja, men så, där var det show, ja, och jag älskar ju show, och då, ja, blev det själv att man blev inspirerad av det där, man har snott det till sin egen repertoar när man gör liksom hockeygrejer själv, när man kör landslag eller SSK eller vad man nu gör, ja. Och det var liksom hela den, ja, men hela viben var så jävla häftig, ursäkta språket.
Ja, men det är lite grann kommenteringen också. Jag åkte ju över då tidigt. Det var ju min första stora resa, Stanley Cup final 94. Och så kom jag över och lyssnade då på de nordamerikanska kommentatorerna. De hörde ju sig att det blev mål. Jag menar, i Sverige var Björn Alli Johansson 1-0 i fjärde minuten. Bra Sverige. Ja, ja, det var ju så det lät ungefär förut. Nu överdrev jag lite grann. Men att bara släppa sig loss och bli glad över ett mål. Det är mål. Ja, men det spelar ingen roll som gör mål, för vi vill ju se mål. Och jag fick ju jättemycket skit i början. Idag är det väl ingen som säger Björn Alli Johansson 1-0.
Nej, men på tal om det. Har du det pantebrålet, Niklas, som chefen har? I din repertoar?
Pantevrål är
där vi ska... Som...
stor katt. Mufasa. Men Scar kanske.
Men du, alltså, nu blir det lite inbördes här. Men hur stor beundran har du för Niklas?
Jättestor.
Och de andra kommentatorerna?
Jättestor. Framförallt ska jag säga det här. Jag tror jag sa det när vi gjorde förra sändningen. Att det är så häftigt på... För alla är så trevliga också utanför. Liksom. Ni kommer in och så här... Ni minns vad man säger att... håller man på att renovera köket, då får man nästa vecka, tjena chefen, fan är du, går med köket liksom, du vet, sådana grejer, och det är härligt för att det skapar gemenskap.
Vi spelar ju pingis ihop också, där har jag mycket jobb att göra med sheriffen, för att han slår aldrig backen, han går runt på fåran hela tiden och tappar mycket, för han och Richie har ju en väldigt hårda match, så jag brukar ju hetsa dem mot varandra.
Ja, Richie som då är kollega och som kommenterar med dig nu när ni har börjat kommentera hockey också.
Han är ju expert
inom med banditmatchen som ju dyker upp till helgen också på Viaplay. Vi kan väl ta ett litet smakprov hur det lät i debuten.
Åh, läskigt.
Varje gång man gör någonting för första gången så är man ju nervös, va? Och jag känner mig väldigt nervös nu. Dessutom är vi i bild och vi jobbar ju med radio av en anledning, om man säger så.
Ja, det är Sunrise Florida ligger arenan i. Men vet du vad en Florida Sunrise är?
Nej, vet inte.
Det är alltså en grogg. Så att 11 sekunder in i första perioden kommer första groggtipset. Det är alltså tequila, apelsinjuice, grenadin, sirap, granatäpple av något slag från början. Sen kan man göra lite varianter på det där. Lät och ändå, en apelsinskiva.
Lät ändå småtrevligt. Nu pinchar Ekblad där. Nu vet alla som
tittar.
Och han
det
gör ett mål! Wow! Både Kachak och Bennett inne.
Man gillar ju det där att de står och grabbas vid. Sånt där gillar jag att se alltså.
Sam Bennett!
Miaua
Banga! Jag som heter Sheriffen och du som heter
Richie Puss.
Vi tyckte det var jättekul. Vi hoppas få om det. Det var nervöst i början, men jag tyckte ändå att vi ger oss själva betyg godkänd, eller vad säger du?
Ja, det tycker jag absolut.
Ja, jag kunde inte gå och lägga mig. Jag kunde inte stänga av det där. Jag tyckte det var fascinerande. Man kan ju välja amerikanska kommentatorer. Man vill ha den gamla vanliga också. Men ändå, du har inte sett det här.
Nej, jag var ute och... Vad tänker du? Nej, det var, för det första så är den här hjälmen... Nej, men alltså... för folk som inte är... Så die hard hockey, så kanske det är lite roligt. Det blir ju en annan form av underhållning liksom. Sen så är det klart, skulle det bara vara det så skulle folk kanske bli arga om ringtipset skulle komma efter 11 sekunder redan. Jag menar, herregud, det gäller att locka nya skaror.
Så är det ju. Ja. Vad var det svåra med det här? Med tanke på att du har lyssnat på 1 miljon matcher och 1 miljon kommentatorer nästan innan, nu var du en själv.
Nej, men det var ju lite av... Alltså jag hade inga förväntningar. Jag var nervös innan, fast en så här skön nervositet. Och vet att Florida kan jag utan och innan. Jag vet ju så här vad de har för skostorlek och vad flickvännerna heter. Och...
Vilket stjärntecken är Barkov född i?
Oh, den kan jag. Jag kan ingen stjärntecken. Nej.
Flickvänner kan du?
Ja, eller kunde.
Kunde.
Ja. Jag tror han är dumpad. Men, nej, men så här är det. Alltså... I stora drag så var jag mer nervös för motståndarlaget Carolina. Mm. Så då läste jag ju in lite. Och det var väl framförallt att så här, de har två spelare, om man säger Chatfield som är en back och Brent Burns. De är ganska lika rent visuellt. Och när man då gäller det att ta rätt spelare.
Men det gjorde Burns. Det kan du Burns.
Nej, men så det var väl lite sådana grejer man var nervös för. För att det är ju en så här trohetsgrej också. Att du måste ju säga rätt spelare så du inte varje gång bara... Barkov, nej förlåt, det var Reinhardt. Bennett, nej det var Kachak. Ja. Utan du ska ju ha koll. Och det är väl där Florida kan man ju. Alltså så här... Du ser ju skillnad på spelarna utan nummer. Men ja. Carolina, då kanske man tittar lite mer nummer. Men det gick bra.
Men vad tycker du, Niklas, har förändrats under alla dessa år som du har kommenterat? Med tanke på det här som sheriffen är inne på med nörderiet. Att man kan ju nästan, som du är inne på här, skolstorlek
jag kommer aldrig glömma allt. Arne Hegerfors sa till mig. Jag fick ju nästan jobba med de här gamla generationen innan då med Arne Hegerfors, Bengt Rive, Tom Engstrand. Men Arne sa en gång till mig, det har blivit... Niklas, det är lite... Jag ska inte imitera hans göteborgska, men det är nästan lite svårare nu. För förut kunde man spara en tidning, en artikel för 2 veckor sedan och så kunde man använda det i sändningen. Men idag vet ju alla allting. Mm. Och jag brukar tänka, så skulle jag göra Florida Panthers så vet ju att sheriffen har ju mycket bättre... Jag ska göra andra matcher också. Men kan jag hitta 2 saker som sheriffen inte vet under en match, då är det bra. Och ofta hittar man ju de när man är på plats som kommentator. Mm. För då kan du ju bidra med någonting. Men idag kan ju alla läsa sig till allting. Så det svåra idag är egentligen att hitta balansen mellan... Alltså hur mycket information ska man ge? Och det är ju timing hela tiden. Och det sa också Arne, det är timing allt det handlar om. En dålig match, du kanske använder 110% av det jag har läst på. För jag säger allt sånt några gånger. Va? Ja. I en bra match kanske jag använder 40% för att det spelar sig själv. Det händer saker på isen.
Ja.
Men som sagt, jag är solla och det är fortfarande... Det som inte skiljer någonting åt, det är fortfarande timing. Det är timingen. Mm. Och jag vet inte, man kan träna sig till timing till viss del. Jag vet ju att Paul Maurice kommer komma i bild 15 gånger under matchen. Har jag en bra grej på honom kan jag vänta till 4:e gången när jag släpper den och inte bara släppa den på en gång. Men däremot, den övriga tajmingen i spelet, det är antingen så ser den där eller inte.
Ja, och vad kommer du med dessa ord och erfarenheter nu från en sändning förändra? Du och Richie är till nästa då, som alltså är på lördag. Det är väl Edmonton mot San Jose Sharks?
Stämmer bra. Ja. 22:05 är det väl packdrop och vi kliver in i studion 22:00.
Ja.
Nysminkade, då har man inte såna här påsar under isen, kan jag lova.
Alltså du får smink också?
Ja, jag tror det.
Ja, du ser det.
Men,
en grej som jag märkte på mig själv var att jag alltid sa ja, när Richie då expertkommenterade, oavsett om det handlar om grogg eller något i spelet, att man kanske använder andra ord, att man säger någon gång eller
inte säger någonting. Nu ska vi komma till några tips, va, om några tips och sådär. Det bästa tipset är ju egentligen att lyssna igenom sig själv, om man orkar. Första 10-15 lyssnar jag jättemycket på mig själv. Hörde om jag använde ord. Jag brukar säga att jag använder ordet frekvent, alldeles för frekvent. Jag kunde göra det 3-4 gånger under en match, så det är inte bra. Bra kan du säga 1000 gånger, men frekventa kan du inte säga 1000 gånger. Så du är din största kritiker själv. Mm. Och en annan sak, har jag inte uppfattat riktigt vad som har hänt, säg ingenting. För jag har inte sagt någonting, så jag har inte sagt något fel. Håll ut, prata lite om något annat tills du liksom får hjälp. Om något annat sätt att hitta vem det är som har gjort målet. För ibland är det ju stökigt framför mål eller styrning. Ibland chansar jag ju. Och det kan det vara fel. Och så säger Håkan, nej, jag tror det var han, va? Ja, nej, så pratar han till Håkan. Men
ändå.
Men är jag lite cool bara att säga det mål? Då har jag sagt, det är mål 1-0 till Florida. Då har jag inte sagt något fel tills jag vet att... precis. Tills jag hör det där morgandet. Mm.
Men det var kul.
Ja, det var helt underbart. Det ska bli kul att göra igen, för att det just är att man inte är... Alltså att jag inte håller på något av de här lagen. Det är klart jag kommer ha en förkärlek nu för San Jose Sharks för att de är underdog. Men det kommer ju bli också det här att nu får man testa det på riktigt. Att man inte kan allt om ett av lagen, utan nu får man faktiskt göra ett journalistiskt gräv.
Du vet att det sitter många där uppe som vet att du håller på Florida, som klippte Edmonton i finalen i 7 matcher. Och nu kommer de kolla, har han läst på om Dreisaitl och McDavid?
Det har jag. Ska jag testa er om ni kan det här?
Ja, testa någonting då.
McDavid, vem hade han i pojkrummet på väggen?
Hade han Peter Forsberg?
Nej, det bränns.
Sundin?
Yes, japp, snyggt. Ja, ett rätt. Och sen tar vi det här då. Vad gör Zach Hyman unik? Det handlar om något i ansiktet.
Han är den enda som har en tatuering i ansiktet.
Nej, men han har brutit sin näsa hela 6 gånger.
Oj, oj, oj.
Så sent som nu förra matchen.
Vem ligger tvåa på den listan?
Det vet du katten.
Nej, det behöver man inte göra.
Du chansar på Börje Salming, rest in peace.
Ja, men det är intressant. Jag vet att Sundin var ju här igår morgon i NHL och pratade varmt om McDavid också. Framförallt hur mycket han fystränade och att han var det överlägset starkaste när det gällde marklyft. Får gå tillbaka och lyssna där så kan du nämna hur många kilo han plockade. Jag tror det var 320 eller någonting. Ja, det var något sånt där helt galet.
Då ligger han ju lär mot mig.
Ja, det är så. Vad har Alexander Barko på väggen?
Ja, han har väl någon sån här...
Något det är mycket att leka med.
Nu kommer den här kommentatorn.
Broderad du.
Ska ju överträffa varandra.
Han kunde ju såna nördiga grejer. Så det har jag faktiskt aldrig riktigt koll på. Jag hade ju, ni hörde ju själv Håkan berätta om ACDC.
Ja.
Jag håller med till.
Du håller till spotten. Och det ska ni få göra nu också. För nu ska ni få använda ert kommenteringsverktyg och redskapen. Ni har ju i bagagen, för vi ska låta er kommentera klassiska sporthändelser som har inträffat på via Play, så får ni samarbeta här också och vara kommentatorer, huvudkommentatorer båda två.
Ja.
Förstår ni? Kommer ni se här, och vi vet inte riktigt vad som dyker upp, utan här gäller det att improvisera och snabbt fånga tillfället.
Det är teckning, det är Sverige 6-5, wow. Det är Sundin, pucken kvar, det är skott i mål.
Ja, det är bara att lyssna på Homer, det är mål. Och det pikar varenda tv-apparat där hemma exploderar. Men det är det värt, för Sverige leder mot Finland.
Jag tror inte det är sant.
Och jag har ju så svårt när det inte är live att få den här känslan. Men nu är det fotboll.
Ja, det är en jättebra match, sheriffen. Vad säger du? Det är Manchester United.
Aj, aj, aj.
Vadå, oj, oj, oj. Det är Sheringham. Det är Champions League-finalen. Det är 1999. Det är idrottshistoria, sheriffen. De vänder mot Bayern München.
Jag får se om jag sätter nästa då. Teddy Sheringham, han gillar mig.
Det är Stensson.
Nej, det är Lasse Åberg, en remake på den här gamla rullen.
Det är
frivilliga golfaren. Tror han gör som Stig Helmer om man sätter den här? Dricker mjölk efteråt, hoppas.
Det är Stensson.
Eller Steve Helmer som de trodde att han hette. Steve Helmer Stensson.
Steve Helmer Stensson.
Han sitter. Titta. Jag ser inte bollen, men jag ser det på publiken. Jag tar reaktionen. Henrik Stensson, minus 20.
Se så glad han är.
Är det bra att vara minus 20 i golf, Holmgren? Här är i alla fall en riktig sport. Här får de ju ont. Niklas Ekberg. Mot en spansk målvakt ser det ut som. Kan heta Garcia Aspe. Vi chansar på det. Skottfint. Nej, den lät jag som Holmgren. Jag har någon sån här kaboom eller
det
något.
Blir jobbigt i handboll och basket om man ska igång varenda gång så där mycket. Va? Utan det är enklare i fotboll och hockey, man har inte så många mål.
Nej, sant. Nej. Hockey är den bästa sporten.
Så jag letar,
ta
den där.
Ja, men snällt då får du ta det här då. Jag vet inte vad det är för sport. Är det en sport eller en hobby?
Det här är ju...
Live från Brighton, England.
Det är Fury. Det är en öger. Det är mellanhjärdet. En uppercut. Det är vänster, en höger. Han är mot repen. 1, 2, 3, 4. Vänster, höger. Fury vänder. Vilken holmgång detta är.
Otto Wallin.
Det är Otto Wallin. Har ni sett på maken? Jag kände inte igen honom.
Och nu händer det grejer här. Det här är alltså, jag gissar att det är Formel 1. En av många bilsporter där man har fler växlar än en gammal Passat. Indy 500 står det där att det är. Och det här är ju något man kör i Indianapolis, eller hur? Jag gissar att man har kört en 3000 varv ungefär. Det är väl där man gör den här sporten. Vi är inne på sista. Och han knyter näven. Och ja, det gör han väl rätt i, för nu får han gå hem.
Marcus Eriksson, tänk när han vann det där.
Ja, var det han?
Ja, okay. Och får man inte dricka mjölk när man vinner det också? Indy 500, jag tror det är det, va?
Det är true, att dricka mjölk.
Ekologisk mjölk. Ekologisk mjölk är det, va?
Det hoppas jag.
Är Richie sjuk någon gång då, är det ju bara ringa in.
Han är klar.
Eller hur?
Han kan
med hjälmen på huvudet kanske.
Jag brukar säga, det är att skruva upp skruven lite grann.
Ja. Ja, men förstå vilken skillnad också att kommentera olika sporter.
Ja, jag skulle aldrig klara sånt där att man inte kan något om. För det är det som är så skönt med hockey. Där är man ju trygg när man har spelat själv och liksom jobbat mycket bakom kulisserna. Så man kan ju sporten hockey. Ja, men Indy 500,
det går ju att kommentera allting.
Vad är det märkligaste du har kommenterat?
Alltså jag har gjort simhopp och sånt där. Ja. Men jag kommer aldrig glömma, jag blev nedskickad, det här är på 90-talet, att göra backhoppning. I en samsändning med Sverige och Norge. Nedskickat till Zakopane. De frågade den normala killen om han kunde inte. Så kan du åka ner, så jag och Norman skulle åka ner. Det var Inge Bråten förresten som var länkkille. Ja. Så vi möttes i Warszawa och åkte ner dit och jag hade läst på. Så jag OS som världscupplacering, OS-guld, VM-guld och liknande. Ja, så började tävlingarna. Och jag sa till Inge Brotten, jag kan ingenting om det här, men jag läser på. Jag ser ju vilka de hoppar långt och ja. Liksom, skidorna är hur de ser ju, men du, jag kan det här, ingen problem, sa han. Men det tog ju 4-5 hoppare, så insåg jag att han kan ju inte så jäkla mycket mer än vad jag kan. Bra hopp, så här. Mycket bra hopp. Och sen när jag var klart, och det var, jag kommer inte ihåg vem som ledde. Så efter första omgången så leder han och det. Så kommer det en till.
Oj.
Och jag säger till, vad är det här för någonting? Det är slut, det finns inga mer. Och jag slår på honom, han sitter bara så. Och jag slår på honom igen, jag är ju inte någon typ av huvudkommentator då. Och sen säger jag, ja, här kommer en gubbe till. Jag visste inte vad jag skulle säga. Och det blir ju muntet i Norge där skidhoppningen är lite större än i Sverige. Ja.
Och han vann kanske?
Ja, det var så att de 5 eller 6 första fick hoppa om för att det blåst för mycket.
Aha,
hade okay. Den informationen hade inte nått fram oss, eller så kunde vi inte läsa polska.
Ja, men det kan ändra precis vad som helst i den rycket, och det är det som är så underbart med det. Och att samtala med er, det var otroligt att få höra er kommentera tillsammans. Och få höra i helgen också, det blir fotboll och sen växlar det över till hockey.
Jag åker till Birmingham nu med Bojan 3:00.
Ja.
Då är det Aston Villa, Manchester City och sen på söndag är det Tottenham mot Liverpool, och på måndag så ska Håkan och jag träffas för Toronto mot Winnipeg.
Exakt, det är Niklas Holmgrens liv för Sheriffen och Richard då lördag 22:00. Det är dags för mötet mellan Edmonton och San Jose. Sen har vi ju NHL Saturday, och det är också möte då mellan Nashville och Los Angeles 19:35. NHL Sunday bjuder på mötet mellan New York Rangers och Carolina, det är 18:35. Mm. Jag vill se redo för det, för jag måste titta på matcherna som var i natt då mellan de här båda lagen.
Han har inte tid, han ska förbereda sig.
Exakt, det menar jag.
Det ska jag kväll.
Ja,
det får det bli.
Ta ett glas rödvin och preppa San Jose Sharks. Ja. Edmonton gjorde jag igår.
Och hur lät den här katten?
Nej, fan, det var jag dålig.
Vilken katt? Det är som den här, vet du, Björnen Baloo där.
Ja.
Det är inte så där. Så här ska det vara.
Tradition på julafton. En annan tradition närmar sig. Tack så mycket, Sheriffen. Tack så mycket, Niklas. Tack till alla er som har tittat. Och glöm inte bort, Junior VM pockar snart på uppmärksamheten.
Hej, hej.
Och god jul.
Junior VM. För många första gången på den stora scenen. Drömmen om att skriva historia. Bli en legendar. Fokus och uthållighet. Krävs om vi ska gå hela vägen.
Det är nu 12 år sedan senaste svenska guldet. Tillbaka i ett vintrigt och hockeygalet Kanada. Vi följer mästerskapet så nära vi kan. Och plats i sargkanten när juniorkronorna äntrar isen. Följ Junior VM på Viaplay och TV6.